Ja, då var vi här igen då, Erik, med våran fantastiska, unika podcast Lev ditt drömliv. Och ännu en stund har vi fått till vårt förfogande. Det är så vackert. Hur mår Erik idag? Du har bytt dröm, ser jag.
Ja, det har jag faktiskt. Jag vet inte om det låter bra här. Jag är ju på Entreprenörsgatan och vi har ju ett litet samarbete också, kan man ju säga. Och det ligger mitt i stan, jag vet de expanderar och ni vet ju inte hur många lokaler de har, för jag äter här så ofta. Men så in i det där andra rummet som ligger längst in, och då är det att man hör eko här inne. Jag hör eko när jag pratar, men jag tror inte man hör att ni hör det. Det låter bra, va?
Det låter jättebra.
Det låter jättebra, så med mig är det bra grejer liksom. Jag tränar, jag gör mina grejer, jag gör det jag ska göra, som du brukar säga, Andreas. Så jag har ett grymt träningsprogram jag följer nu med faktiskt anlitat en coach i Sydafrika. Så nu satsar vi på Ironman och triathlon och såna grejer, va? Så det är bra, det flyter på. Hur är läget med dig, Andreas?
Jo, men det är bra. Jag har precis tryckt i mig lite lakrits.
Nej. Vad är det för lakrits då?
Det är finsk lakrits faktiskt, och det är sån här färsk lakrits. Jag hade ju en, ja, min svärfar, han har ju gått bort här idag, så vi har haft begravning. Så var jag lite hungrig här emellan. Jag tänkte, ja, men jag får ta lite godis och få lite, en liten snabb kick här inför det här mötet.
Sockerkick.
Ja, lite sockerkick så. Men jag mår fantastiskt. Själsligt mår jag jättefint, mentalt mår jag fint. Fysiskt har jag varit krasslig, men jag mår, nu känns det som att jag är på väg tillbaka från de fysiska åkommorna då. Så att det känns bra. Jag är lycklig just här och nu. Och just nu har vi ju faktiskt en fantastisk gäst också. Som brukligt brukar vi låta gästen presentera sig själv. Så varmt, varmt, varmt välkommen Nina.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tack så mycket. Ja, men precis. Nina Jusufovic heter jag. Och jag är intuitiv coach och jobbar med human design. Och jag är superglad att få gästa er podd här idag, verkligen.
Vad roligt.
Ja.
Du hade lyssnat på avsnitt innan, sa du, eller? Var det så? Det är alltid roligt.
Ja, alltså jag är ju en riktig poddnörd. Så ja. Om jag verkligen.
Fint. Och vad är det, vad var det som tog dig att bli en intuitiv coach då, att arbeta med det? Vad är din historia bakom det?
Mm. Men precis, alltså, så här, jag är ju socionom i botten och jag har arbetat behandlande med familjer, ungdomar och barn i 6,5 år. Och innan det så har jag arbetat inom psykiatrin och med samsjuklighet och så vidare. Så min bana är liksom helt enkelt inom socialtjänsten och socionomvärlden. Och jag har liksom fått en jättefin möjlighet att utvecklas där och arbeta väldigt intuitivt. Där jag arbetade behandlande med familjer de senaste 6,5 åren. Precis. Så det är där det har vuxit fram mer och mer, att där jag gör som mest gott är när jag får använda min intuition. När jag inte följer någonting utifrån, när jag inte bara anpassar mig efter metoder och efter vad andra säger, utan, och det börjar liksom växa fram mer och mer. Men shit, vänta lite här nu. När det blir som bäst så kommer det bara rakt inifrån. Så det var väl det som gjorde att det liksom, Ja, det började skava där. Och jag har ju utbildat mig till KY, det vet ju du, Jan-Andreas, så att det är så vi har träffats tidigare, precis. Så det var några år sedan ju som jag började utbilda mig, men jag var liksom inte redo, utan jag hade lite vid sidan av, jag tyckte det var intressant, men jag var inte där. Och än en gång är det det som är med mig, att det måste komma inifrån, och det kom inte inifrån då. Så åren har gått och sen helt plötsligt sa det stopp en dag liksom. Jag satt och kände att det här går inte längre. Det är för mycket någon annan som säger vad jag ska göra och för lite jag själv. Vilket innebär att människorna jag hjälper får inte den liksom autentiska hjälp som jag faktiskt kan ge.
Vad fint, vad fint. Och vad, för de, för lyssnarna där ute, vad är intuition då?
Oj, för mig, ja precis, vilken liten nätt fråga du ställer. Men intuition för mig, jag tänker att det är upp till var och en att säga vad intuition är för dem. Men för mig är det ett inre, självklart vetande. Det är det här, jag brukar kalla det, där jag får lov att luta mig tillbaka istället för att luta mig framåt och vara liksom på offensiv, utan att när man liksom, och andas ut att det här är svaret. Det är inte så många frågor, det är inte så mycket, och det är framförallt inte från det mentala. Det kommer liksom från magen, från hjärtat, och det är bara väldigt självklart. Men det gäller att våga lita på det. Det är intuition för mig.
Och har det hänt någon gång du har inte litat på din intuition då?
Ja, hela mitt liv före. Verkligen. Alltså jag har ju fått smaka på hur det känns när man inte litar på sin intuition. Definitivt. Men jag ser det som så att jag är på en resa. Vi alla är här liksom på livets resa. Och jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade fått smaka på en hel del som, ja, man får smaka på när man inte litar på sin intuition.
Vad är det
Så.
man kan, vad är det man kan få smaka på då, när man inte lyssnar på sin intuition då?
Till exempel relationer som kanske inte har gynnat mig jättemycket. Vänskaper, sammanhang. En person som jag liksom har varit som jag inte, du vet när någonting skaver. Det har bara känts väldigt icke-autentiskt och fel. Men jag har känt, ja, men vem, jag har liksom inget val. Jag måste vara denna, jag måste göra detta. Exempelvis tänker jag i min arbetsroll. Alltså jag måste ju ha mat på bordet, jag måste se till att betala mitt boende och så vidare. Jag måste se till att ha en ekonomi helt enkelt. Så de gångerna, många gånger har jag känt att jag gör detta, det känns inte bra, men jag måste, för det är det enda sättet liksom.
Har du några fler exempel sådär? Eller det låter ju så enkelt. Eller så här, ja, så man liksom hänger med. Alltså det kan ju vara så här, ja men man går ju igenom ändå 9-5 i livet kanske. Man har jobbet och man har relationerna och man har en sambo och man har alla de här grejerna. Och en del grejer känns inte så bra och sådär. Och man kanske tänker, men jag skulle lyssna mer på mig själv, den där inre känslan någonting. Men så gör man inte det liksom. Alltså, fler exempel.
Ja, alltså utan att gå in, jag tänker utav respekt för andra människor liksom som har funnits i mitt liv, så vill jag inte gå in för långt, men jag skulle kunna säga att så fort man kommer i det här att man börjar ställa frågan utåt, det vill säga att man söker svar utåt, kan inte någon annan hjälpa mig? Gud, vad, ska jag byta jobb? Borde jag lämna den min partner? Är detta verkligen någonting för mig? Ska jag verkligen, jag vet inte, i mitt fall, borde jag skaffa barn eller inte till exempel? Så fort de här frågorna börjar komma och man får en känsla av att jag måste gå till någon annan för att få svar, då skulle jag säga att du redan har svaret. Men du är inte jättenöjd med vad svaret kanske är. Så du vet svaret, men du vill egentligen att någon annan motbevisar dig.
Det var
Så.
fint. Det var fint sagt. Och, men om man tittar då på intuitionen, hur hjälper du dina klienter att finna mer sin egen inre intuition då?
Alltså, så här, det är inte någon liksom hemlighet att vi lever i en värld där det finns jättemycket självhjälps, liksom både litteratur och människor och ja, poddar. Vi är ju ett stort gäng som tycker om att hjälpa andra helt enkelt. Och även om det kan låta liksom paradoxalt, så vill jag hjälpa människor att inte söka sig så mycket utåt. Så att man behöver kanske mig en liten stund, men sen så pushar de till att du vet själv vad du behöver. Du behöver inte leta så mycket ut, men det handlar om att våga lita på det. Verkligen lita på det. Så hur jag hjälper andra människor är ju verkligen att våga stå i sin inre röst. För att det kan låta som så här, men det är väl inte så jättesvårt. Men det är supersvårt idag i en värld där man hela tiden blir tillsagd att man är fel, man borde vara rädd och man klarar inte det själv. Alla andra vet bättre. Så man liksom, det är mycket att propagera rädsla. Så vi löser ditt problem baserat på din rädsla. Alltså så. Och det är väl där jag känner att det är någonting som är tokigt. Vi har det i oss. Och beroende på vem det är jag har framför mig. Liksom det är väldigt individuellt. Men så vet jag, okej, den här människan behöver göra detta. Fast den behöver ju komma till dig själv. Såklart, som det är med coaching.
Om man tänker sig, liksom, alltså, det är ju väldigt lätt att hamna i huvudet, tänker jag. Så att man går runt intellektuellt funderar på någonting. Jag har det här arbetet kanske. Trivs jag i det? Ska jag göra? Ska jag satsa på det? Ska jag vara kvar? Precis som du är inne på. Jag har ju den erfarenheten särskilt tidigare. Jag kan ju grubbla, vara en grubblare. Så kan jag ju fundera på det väldigt, väldigt mycket, väldigt, väldigt länge. Och tills det kanske kommer till den punkten där jag frågar någon annan vad jag bör göra. Det är lite som du är inne på det här. Men då har du väl egentligen gått för långt. För jag förstår ju det du säger också. Att egentligen så kanske vi redan vet svaret. Om man går runt och grubblar på någonting väldigt länge, så då försöker man ju på något sätt övertyga sig själv om att man ska göra någonting som är emot ens egen intuition.
Ja, men ja, ibland. Ibland, sen kan det också vara, för då går vi liksom lite in på det här varför jag drogs, eller varför human design hamnade i mitt knä egentligen. Och ja. det ger liksom bra svar på det du frågar, för mig handlar det inte egentligen så mycket om vad man har för redskap, utan det är liksom vägen dit. Och vad är målet? Jo, målet är att få någon annan att känna att man har, ja, att man har kommit dit man vill. Att man får sinnesro, att man har fått den hjälpen man behöver. Och då var det så en dag att jag kände precis så som du. Jag var på mitt gamla jobb. Jag gick i skogen en dag och jag har gått liksom massa kurser, utbildningar, det ena och det andra. Och egentligen bara så har jag gått dem, men sen är det inte mer med det. Och sen så lyssnade jag på någonting och då hörde jag någonting om human design. Och det var inte ens så här att för mig att jag bara, det här är intressant, utan det bara gick rakt in. Jag blev helt så här, det här måste jag göra någonting av. För det resonerade så väl med mig. Och då handlade det mycket om att inte vara i huvudet. Det var det som resonerade väl med mig. Att lära sig att det finns liksom ingen så här att, en metod som passar alla. Vi är alla unika. Och idag är det jättemycket i världen kring att jo, den här metoden ska alla köra på. Eller den här maten ska alla käka. Eller så här ska alla leva. Och det är ingenting som jag... Jag har alltid känt liksom så starkt i mig själv. Det är inte rätt. Det är omöjligt att alla ska göra någonting. För att vi är så himla unika. Och det human design hjälper mig liksom till att hjälpa andra, är just att ta fram sin unika del. Helt enkelt. Och våga lita på sin intuition. Och sen, de här kartorna, de är ju väldigt olika helt enkelt. Jag vet inte hur insatta ni är i human design.
Vad är human design? Eller är det samma sak som intuition? Eller berätta gärna.
Nej. Jag tänker att jag vet ju inte hur insatta ni är. Så annars ska jag berätta om det.
Ja, berätta om det. Vi har många lyssnare också. Poddlyssnare. Ja, vad är human design? Vad pratar hon om?
Alltså, precis. Jag kan berätta det lite översiktligt så. Men human design är ett system som är en blandning av kvantfysik, astrologi, chakrasystemet, det kinesiska I Ching och Kabbala, livets träd. Så det är en ihopmix som en namn, som en man vid namn Robert Krakauer, som sen ändrade namn till Ra Uruhu, fick till sig. Detta blir lite flummigt, men det är så här det sägs ha kommit till i alla fall. Han fick till sig detta systemet helt enkelt, kanaliserat 87, 1987. Därefter har han arbetat med att få ut det till världen. Helt enkelt. Och det är en, vad ska man säga, det är en karta på ens energetiska konstitution. Helt enkelt, som man får fram vid födelsedatum, stad och tid där man är född. Så slår man in det så får man helt enkelt fram en karta på som ungefär en människofigur med olika liksom, mönster. Och den ser så här tokig ut när man får ut om man inte förstår någonting av den. Men den lär man sig i alla fall att tyda. Och en sån karta, vad ska man säga, en energetiska screenshot från den tiden man föddes. Den innehåller otroligt mycket information. Om man är öppen för det helt enkelt. Så det är det som human design är. Och alla har sin unika karta. Och läser man den. Och det var ju så det var för mig. Att jag kände direkt att jag måste ta reda på min karta. Och när jag fick reda på min då energetiska konstitution. Kände jag bara. Men vänta lite. Va? Hur visste de? Det här är ju helt galet, tänkte jag liksom. Och det gav mig så mycket hjälp. För det var egentligen ingenting som. Så här, nu måste jag göra en massa. Utan det var bara information att. Aha, vänta lite. Det är därför jag fungerar så eller si. Liksom, kring vissa grejer. Det är därför jag har så otroligt svårt kring det här. Eller, och jag har alltid tänkt kring vissa saker. Att jag är otroligt liksom, konstig. Eller märklig. Eller, ja. Men där fick jag till mig att. Nej, men, jag har ju vetat allt detta. Det är inget konstigt. Jag visste detta om mig långt innan jag fick till mig denna informationen. Bara att det blir otroligt hjälpsamt nu. Så, och det var faktiskt det som gjorde att jag sa upp mig från mitt andra arbete.
Så human design är en mix av, vad ska jag säga, fyra eller fem olika tekniker. Eller fyra vetenskaper, om man ska säga så. Beroende på hur man vill se det.
Ja, exakt. Precis. Sen är inte jag. Jag ska vara helt ärlig med att säga att jag inte... Den här personen som är jätteintresserad av hur exakt det har framkommit. Man kan göra vad man vill med den informationen. För mig är det så här. Är det hjälpsamt eller är det inte hjälpsamt? Mm. Det är mycket som... Vad sa du?
Det enda som är intressant. Hjälper det eller hjälper det inte?
Precis. För det finns ju de människorna som säger. Ja men är det här? Är det på riktigt? Ja alltså. Det är ju upp till var och en avgöra. Jag vet inte. Är kärlek på riktigt? Det är mycket som vi... Som vi känner starkt är rätt för oss. Och för mig, så just nu i det här livsskedet så resonerar det väldigt starkt och är rätt för mig. Och även de som jag liksom har hjälpt med det.
Jag förstår den här känslan. Det var samma när jag hittade mitt livssyfte. Jag arbetar som livssyftecoach liksom. Och när jag väl hittade den och fick mitt livssyfte. Då blev det blev som en laserbeam. Det blev så klart, det blev... spikrakt, det var inga problem liksom. That's the way. Det är bara rakt fram som gäller med det som det blir så glasklart och det som vi brukar säga i podden, det finns många vägar att gå. Det finns human design är Nina, var Ninas sätt och många andra sätt och livssyftet det är mitt sätt och Eriks är det primal Swede kanske eller vad det nu må vara liksom, så att alla har ju sin väg och det var samma med som poddgästen här innan Dr. Diamanti som är kinesisk läkare, naprapati och han har hittat sin väg. Så att hitta sin väg och testa olika saker, det är för att vi är unika och vi behöver hitta vår egen väg.
Vad roligt att du nämner Dr. Diamanti, han är ju en av mina liksom gurus.
Han hade vinnande
hjärtat.
Nej! Ja, men liksom, han pratar ju också mycket om att... Alltså, alla är olika. Alla är unika och vi behöver olika saker och det här. Så det är jätteviktigt.
Ja, alltså han hade vi precis innan dig här idag.
Kul. Mm, okay.
Ja. Nej, men det är så alla har ju sin väg och det gäller att hitta sin väg liksom och det vi resonerar med. Det är ju det som är det viktiga. Hur kan du resonera med human design eller vilken process det än är du som lyssnar? Sök. Du har alla svaren inåt, men ibland behöver vi ha de här extra bevattningssystemen runt om som vattnar vårat inre frö.
Mm. Precis så. Och jag tror det är jätteviktigt att vara liksom ödmjuk inför det, att det inte finns bara en enda väg. För om jag då går tillbaka till human design, så finns det väldigt många som har en, vad ska man säga, det finns en lättsam väg kring human design, och det finns en lite mer dogmatisk syn på det. Och för mig, jag har liksom, det har aldrig varit jag tar inte den dogmatiska vägen, för den är också mer kring nej och får inte, och det ska vara si och det ska vara så. Och för mig är inte det detsamma, det är inte kärlek. Så att jag tror att oavsett vad man väljer, så handlar det om att sprida någonting glädjefyllt och någonting lättsamt, och att liksom målet är välmående och kärlek. Och inte massa nej och massa förbud och så. Så det är väldigt viktigt.
Hur intuition, om man tänker human design, vad det är du upptäckte kanske man kan säga, och resonera med och börja arbeta med. Utifrån det så se framför mig, jag vet inte om det var så, men liksom du extraherar intuitionen och gjorde någonting mer av det kanske. Eller hur hänger de två bitarna ihop?
Alltså så här, som sagt, när jag jobbade som då verksam socionom, så man arbetar ju utifrån vissa metoder såklart i behandling med människor beroende på vad det är för någonting. Och oavsett vad jag hade, så kunde jag alltid känna att det är någonting som saknas. Jo, men det som saknas är ju kanske att här och nu får jag inte lov att använda endast mitt, det här inner knowing. Utan om jag ska visa det för någon, så måste jag säga att det är detta och detta och detta som har använts. Och det är liksom, det funkar inte till slut. Och då kunde jag känna att det var massa annat som jag också hade gått, och det resonerade inte heller med mig fullt ut. Och då insåg jag liksom helt enkelt att det är någonting som är jättestarkt, men jag kan inte sätta ord på vad det är. När jag då såg min liksom, karta, mitt blueprint enligt human design, så visar den tydligt på att jag har, utan att liksom gå in för detaljerat, men jag har en stark intuition. Jag har en jättestark intuition, och det är beroende på att jag har ett visst center, som det kallas. Det finns 9 olika center, typ som chakran, om ni är välbekanta med det. Mm. Och då är det liksom att mitt mjältcenter, som det kallas, spleen center, är definierat, och det innebär att man ska i princip inte lyssna på andra. För det gör en illa. Man måste gå enligt sig själv. Jag har en väldigt stark känsla av själv. Och så. Och det blev väldigt klart för mig. Och mycket i min karta sa, du vet vad du vet både vad du behöver göra, och du vet vad andra behöver göra liksom. Och det var så jag började implementera mer och mer. Att jag har gått coachingutbildningar, och då började jag känna, okej, men det är intuitivt jag vill. Sen så en annan sida av det hela är ju att jag är ganska medial av mig. Men jag väljer att inte gå ut för mycket med den, för då tänker jag att det finns många som blir rädda av det och känner att nej, usch, flum, nej tack. Utan lite mer konkret liksom. Men jag får ju till mig information, liksom kanaliserad information som jag använder mig av. Men jag tänker att det behöver man ju inte, det kan man ju kalla olika. Känner jag att människan som jag har framför mig är öppen för det, så kan vi mer prata kring det. Är det inte så, ja men då är vi lite mer konkreta.
Ja, men det är ju så, vi har ju alla olika medvetande liksom, och vissa har finare medvetande, alltså inte för att klassificera medvetande så, men vissa har ju grövre, vissa har ju lite mer förfinat och mer öppet, och vissa har mer stängt, och då behöver man ju anpassa sitt samtal och sitt språkbruk eller det man gör eller det man visar för en sådan person, beroende på hur mottaglig den är på dens medvetande nivå.
Mm. Definitivt.
Så det är ju jättebra att du kan anpassa de bitarna, att du känner in dem. Och det är också en intuitiv känsla också många gånger. Man känner att det här funkar inte för den personen. Det är samma för mig. Jag kan inte göra livssyfteprocessen med alla mina klienter. Det går inte. För alla är inte mottagliga för det. Alla är inte mottagliga. Men det märker jag så fort jag startar den processen. Då märker jag, okej, men jag tycker vi hoppar den här nu. Vi börjar med det här istället. Då kan jag ändra mitt i, för att jag inser att den personen är inte där just nu. Den behöver en annan typ av vägledning för att ta tag i det de vill ha tag i för att hitta de bitarna. Och då, det är samma, och det, jag tycker det är fantastiskt att du gör det som du gör.
Och det är ju en konst, det är någonting man lär sig. Jag tänker jag utvecklas ständigt kring det. Och det är ju många gånger som jag har känt, vänta lite här nu, här blev jag liksom inte inbjuden rent på ett energiplan, men jag fortsätter att mala på. Och då lär man ju sig av det och så märker man, okej, det går inte hem liksom. Det är precis som att man pratar ut i luften. Och då har jag ju lärt mig erfarenhetsmässigt att, men vänta, jag behöver bli inbjuden. Alltså, det här behöver landa väl. Och en inbjudan kan ju ske på många olika sätt. Det kan ske på ett energiplan, liksom. Det kan ske i humor. Alltså humor är ju ett verktyg som för mig är väldigt liksom, nära, och jag vet ju att det är för dig också, John Andreas. Ja, precis.
Men det är väl som ett att landa liksom i någonting, tänker jag. Jag tänker så här, jag har haft väldigt många, jag har ju inte tänkt i de här termerna innan, ska vi säga, för intuition och så, alls särskilt mycket, även om man allmänt arbetar med det kanske. Men under de här åren så har jag arbetat mycket med affärer och affärsmöten, och suttit oerhört många möten, på nätet, via Zoom eller fysiskt och så där. Jag kommer ihåg mer i början, jag har delat det en annan gång i podden också, men jag kommer ihåg i början att jag mer, kanske var mer osäker och sådär, men mer målde på. Sådär, va? Jag var med, jag ska säga det här, så jag matar på och bara snacka och snacka och snacka och snacka, och mötena kunde bli oerhört långa och så. Jag lärde mig fantastiskt mycket, men det var ju inte någon, det gick ju inte så bra, va? Och sen allt eftersom så började jag snarare känna mig av stämningen mer och mer och mer och mer, och hamna i någon slags, jag vet inte, energiutbyte, någon form av intuitiv stämning på något sätt. Jag kunde läsa av mina eller de som var med i de här mötena på ett helt annat sätt. Inte nödvändigtvis att mötena blev mer produktiva och blev mer affärer, men jag kunde ju arbeta med min energi på ett helt annat sätt. Jag visste vilka frågor jag kunde ställa och vad jag skulle säga för att det skulle ske vissa saker. Och som du säger också, att var jag inbjuden. Eller Andreas, som du sa, det är ingen idé att snacka om livssyftet än, de här metoderna, för vi har inte blivit inbjuden. De har inte visat. Det är någonting som fattas, och du har kunnat vänta med det. Så man arbetar hela tiden med det är som en muskel, kanske man kan säga, intuitionen.
Ja, men definitivt. Och jag tror att det gör hela skillnaden. Jag tror hade vi alla blivit bättre på det, oavsett vad man arbetar med eller vilken position man har, att verkligen ta ett steg tillbaka. Och liksom, vi är så framåtlutade. Vi lever i ett samhälle som är så himla framåtlutat. Vi ska framåt och det ska gå fort och liksom skynda. För att det är knappt som man vågar säga, nej, jag ska luta mig tillbaka och jag ska lyssna. Är jag, och jag ska liksom kolla mig omkring. Är jag ens inbjuden här? Kommer någon ens lyssna på mig liksom? Annars, säg tack men nej tack och välj något annat. Och det är ju också att lära sig det.
Det är verkligen.
Eller så skriker man bara rätt in i kameran. Har du vaknat?
Givetvis, eller det.
Men ska vi säga något lite som på Göteborg? Det var skitbra. Nej, men jag tänker så, alltså, ett av de här områdena som jag trivs allra bäst, som är vi har ett ställe i Spanien, det finns en cykelklubb, cyklar med dem, vi kör 10 mil, det är ett gäng, vi är kanske 50 cyklister, efteråt sitter man där och chillar och snackar och så. Där trivs jag oerhört bra, för där är det som att jag upplever att jag är mig själv. Alltså, jag behöver inte vara någon, jag är bara en snubbe i shorts som cyklar. Det är oerhört enkel tillvaro på något sätt. Och där tar jag, upplever jag är mig själv, och det innebär att jag säger inte särskilt mycket. Liksom. Jag ser mig själv, men jag ska säga att jag är mer introvert än extrovert. Jag tar inte så mycket plats. Men kontra det då kanske med om man sitter i möten, det kanske är affärer eller det är någonting som ska ske. Det är något produkt, det ska vara någon produktion liksom. Det funkar ju oftast inte det, va? För kommer du in i det här mötet och du säger någonting samtidigt som du har andra personer som är mer drivna, extroverta så här. Ofta blir det ju Och då ofta blir det ju att jag då inte är med helt enkelt. Att mötet får ett annat resultat än om jag hade visat någon slags framfötterna eller någonting. Hänger ni med?
Mm.
Så det blir något helt annat. Och då, ja, det tror jag är jättevanligt.
Mm. Ja, men det är det. Alltså jag kan ju säga att jag kan så här i efterhand se, när jag jobbade med, inom socialt arbete, så spelade man in vissa så här behandlingssekvenser. Och jag ser, när jag har kollat på det i efterhand, då kunde jag tycka, men det här gick ju bra. Men nu sitter jag och tittar på de filmerna och tänker, kan någon tysta ner henne? Alltså mig själv.
Ja.
Det bara känns så himla off och så himla fel. Ja. Och det visar ju på att jag kanske har utvecklats, medvetande höjts, kanske en del de senaste åren, vilket gör att jag har lite självdistans och kan se förhoppningsvis att oj, det var ingen inbjudning där. Mm. Men enligt min design då, så är det ju också ganska speciellt, för då handlar allting, liksom, hela min framgång är baserad på att jag faktiskt måste bli inbjuden i allt jag gör för att kunna hjälpa andra. Och det är ganska intressant, för att det handlar om att hela tiden våga vänta. Jag ska inte initiera mycket alls egentligen. Och den är i dagens samhälle inte helt lätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men det är jätteintressant, för att det är ju så jag jobbar själv personligen. Mm. Jag väntar ju på att bli inbjuden.
Mm.
Och det är så alla mina arbeten har kommit till. Det är att jag har väntat på att bli inbjuden. Alla föreläsningar, workshops, samarbeten, alla klienter. Jag har inte raggat någon. Alla har ju kommit till mig. Men varför? Det är för att om man ger osjälviskt så kommer det till dig. Och det som du nämnde tidigare, att ja, men jag vill ju bli mer social, jag behöver synas lite mer på sociala medier, poddar etc. Och det är för att du har ett högre syfte, för att du vill hjälpa människor. Och då behöver du ju faktiskt dela med dig av din kunskap och dig som person, och dela med dig av din kunskap utan av egen vinningsskull.
Mm. Och där, alltså det du säger där är jätteviktigt, för jag har ju så svårt för det kopplat till det du också sa, Erik, att jag måste känna att jag liksom blomstrar i ett sammanhang. Jag måste känna att jag kan bara vara jag här. Mm. Och det känns korrekt, det resonerar med mig, jag är avslappnad. Allt bara, ni vet när man har ett flow. Jaja. I tillvaron. Man bara är och det är helt underbart. Och det, då kommer vi till det liksom, sociala medier. Mm. Jag flowar inte med sociala medier. Och jag, det är liksom bara, nej, det går inte. Det är två motpoler. Och det är så himla liksom, det är svårt när man vill ha ett yrke där man vill hjälpa andra via digitala plattformar. Men syns man inte, så finns man inte. Och så ska jag lyssna på min intuition. Och min intuition säger inte, var ute på sociala medier. Så det blir moment 22 där liksom.
Mm. Nej, men det är jätteintressant. Jag tycker det är jätteintressant, för att jag var ju anti sociala medier totalt. Inte filmer, inga foton på mig whatsoever. Det fick man inte ta på mig tills jag började med sociala medier, tack vare min partner liksom. Så att, och jag hade ju samma motstånd som dig, men mitt syfte, alltså hela min kropp skrek ju, jag ska inte hålla på med den skiten. Det är inte min grej. Det är ingenting för mig. Alltså hela kroppen skrek. Men okej, men ska jag verkligen hjälpa människor? Om det är mitt syfte. Ja, men då får jag göra det här. Om jag vill hjälpa människor. Jag får lära mig den här skiten.
Så vaknar du en dag och du bara, hello sociala medier.
Liksom. Och då börjar, och så börjar man och så fortsätter man. Och till slut, det jag vill säga till dig då Nina, det är att det blir en vana. Till slut har du överkommit det. Och då kommer du se framtiden liksom. Nej, men jag får ju faktiskt resonans här. När jag faktiskt gör det här som är bra för andra människor. Du får en respons på det till slut, förr eller senare. För universum kommer servera det som du vill.
Mm.
Den gör det, men man måste vänta, precis som du sa. Man måste vänta, men du behöver ju ändå ha en action.
Mm. Men detta är ju action för mig. Att vara med i podd så här. Jag tycker det är skitläskigt. Men det är så långt jag kan gå. Så tänker jag, vad är autentiskt för mig? Jo, det är autentiskt att prata från hjärtat.
Yes.
Det gör jag gärna. Men jag kan liksom... Så får vi se vad de andra stegen blir, såklart. Och det är det. Jag tror också på det universum ger när man tar action. Men den action jag tar måste kännas 100% inifrån.
Mm.
Det är det.
Men det här är jätteroligt. För du sa att Diamantis var en av dina gurus här, va? Så,
mm.
Och vi pratade om rädslor.
Mm.
Och det är någonting som jag personligen också jobbar med. Det är att våga utmana sina rädslor. Hur ser du på det då?
Mm, jag gör ju det just nu genom att vara med här. Jag var så nervös inför liksom. Utmana mina rädslor, men det gör jag hela tiden. Såklart, inte fullt ut. Men att säga upp mig från mitt heltidsjobb var en sån. Vi hade ingen aning vad jag skulle ta vägen sen. Så det var att kasta mig ut. Jag utmanar rädslor hela tiden. Men jag tror när det handlar om det sån här integritet.
Mm.
När det går to the core på något vis. Då blir det för mig direkt, nej, jag tänker inte sälja mig själv. Jag tänker inte det. Så blir jag så här som en obstinat liten unge. Och jag vet inte, det är en superrädsla egentligen det handlar om. Det kan det vara. Det kan vara något liksom bakomliggande där. Som liksom är som ett isberg. Jag vet inte.
Det kanske är... Eller jag har ju också jobbat mycket med sociala medier för flera år tillbaka. För att nå ut och bygga och allt vad det kan vara. Va? Men så för kanske 3 månader sen tänkte jag, det här funkar inte. Liksom. Det jag gör funkar inte. Alltså jag vet inte vad det är. Jag upplever inte att jag har något genombrott i mitt språk, mitt budskap, att jag har massa följare. Det hände inte så mycket. Ändå har kört så himla länge. Vad är det då som är knas här, va? Och så börjar jag klura lite och känna efter, kanske mycket känna efter. Och så börjar jag känna så här, men det är ju någonting med mitt språk. Alltså, det är att jag på något sätt under lång tid har försökt få folk att göra grejer. Jag säger så här, ni kan ta det här tillskottet, ni kan göra det och det och bam bam. Jag upplevde att jag försökte övertyga folk att ta action på någonting. Gör någonting då. Istället för att, som jag kom fram till då, men vänta nu Erik, jag ser ju behovet av att vara autentisk, transparent, jag gillar ju att göra grejer. Så kanske ska mitt innehåll helt enkelt vara något helt annat, kanske ska det vara när jag tar action, när jag tränar, när jag är ute och gör grejer. Kanske ska jag inte, jag kanske inte ska säga någonting. Tänk om inte jag ska prata i kameran, tänk om jag ska skita i det, för jag tycker det är så jäkla... tristlig, jag bara drabbla på ändå liksom. Då kan man lyssna på podden, men annars behöver jag inte säga så mycket. Så jag började göra massa sådana videos istället. Mm. Såhär korta, såhär 20 sekunder eller en minut. Nu inför det här äventyret i USA har lite längre då, max kanske 10 minuter någonting. Men då pratar jag om de här grejerna. Och jag har gjort det kanske inte varje dag, men under 3 månader, kanske 2-3 månader. Och jag upplever att det språket passar mig fantastiskt mycket bättre. Och första steget är ju som du säger Andreas, att bara göra det. Att egentligen bara skit liksom i resultatet. Det spelar inte så stor. Hitta ditt språk. Hitta det som funkar för dig. Hitta det som känns du. Följ din intuition.
Mm.
Precis så. Och nu har jag gjort det ett tag. Och det känns ju mycket bättre. Och sen kan man utveckla det så. Men jag håller ju helt med. Att hålla linjen där. För om jag nu kör det här språket. Jag gör action och tränar och ut och grejer. Och sen kanske i de här filmerna plötsligt börjar prata om, jag vet inte, bla bla bla, träningsmetod. Då kanske jag avviker från det här. Och då funkar inte det längre. Så det gäller hela tiden.
Mm.
Ja, vad hjärtat var egentligen. Mm.
Och då behöver man ju vara modig. Där är ju du modig genom att vara flexibel. Att man liksom inte tänker att vi är ju liksom, vi är dynamiska. Det gäller ju inte så. Och att våga vara människa är det, för vi är ju trots allt bara människor. För någonstans, vi kan ju inte, man utvecklas ju hela tiden. Man får nya inputs. Ena dagen så känner man så, andra dagen så liksom känns inte det alls som någonting korrekt för en.
Mm.
Så det är det också, att våga tillåta sig själv att okej, detta funkar idag. Därför jag är så här jättenoga med att inte så här, det här arbetar jag med så här, utan jag arbetar med det som resonerar med mig idag för att nå fram till andra människor.
Mm. Det är så fint, och det är precis så man ska göra, där man är idag och ta det därifrån. Och det är faktiskt jättefint att du har valt våran podd som det första sociala mediet du kommer ut på. Det är vi jätteglada för. Det är ett väldigt fint betyg, måste jag säga.
Vad kul. Men vet du vad det handlar om? Det handlar mycket om humorn. Alltså jag kommer ju ihåg när vi var på coachingutbildningen. Vi skrattade ju en hel del, om man säger så.
Ja.
Och det är, för mig är det en länk som är så otroligt viktig. Alltså när jag kan skratta, så garva ihjäl mig med någon, då vet jag, här är jag hemma.
Det var väldigt roligt. Och för lyssnarna, ni gick miste av något väldigt roligt. Hon med sina enhörningstofflor, de kan ni se.
Ja, det var verkligen jättekul. Så när jag tänker på det, jag måste känna den energin. Det får inte vara för allvarligt och för ordentligt. Och för man måste kunna skratta. Både skratta åt sig själv och det man pratar kring. Och så. Så det är än en gång, intuitionen sa.
Ja. Och det är fint. Och det är egentligen det jag vill sända personligen, sända ut människor. Det, var dig själv, njut av livet, ha roligt, ta inte livet så blodigt allvar och dig själv på så blodigt allvar. Du är bara människa. That's it. Du har, som vi sa innan, du har en enkelbiljett och det är ditt liv. Det är en enkelbiljett i den här formen som du har just nu. Sen om du kommer i en form sen, det vet inte jag. Men de som vet, de vet. Men jag vet inte. Jag säger att jag har en enkelbiljett i den här formen, den här kroppen. Det är det jag vet. Och ta vara på det livet. Och, så det är väldigt fint. Det var en väldigt rolig utbildning vi var på. Vad är skoj? Men jag kommer ihåg hur du kollade på mig när jag kom in där. Du bara, vad är det där för stroppa kostymnisse där?
Ja, har du berättat det för Erik?
Nej, jag har inte berättat.
Ja, det är det jag menar. Jag kan vara lite brutal ibland. Jag menar inget illa med det. Men från början så, jag vet att jag kollade på då Andreas. Ja. Jag bara, nej. Vad är det för stropp? Nej. Alltså det här, vi kommer inte prata den här veckan. Och då sa jag ju det, för du frågade, vad har du fått för uppfattning av mig? Jag sa, jag var ju brutalt ärlig. Ja.
Och det roliga var ju att jag visste det när jag kom in.
Var det så?
Ja, jag visste det. Hon dömer mig rakt av, rätt upp på det. Hon tycker jag är en jädra gubbe med näsan uppe i vädret, att jag tror att jag är någonting, ba ba ba. Och det var så fint när jag frågade dig sista dagen, vad var din första uppfattning om mig när jag steg innanför dörren? Och då sa du det, ja, då visste jag hade rätt liksom. Och motbevisade det, att vi hade så roligt i kursen. Vi var ju flera som hängde där som hade jätteroligt. Och det
är det som är det fina. Verkligen.
Att vi är människor. Och det här är ju väldigt intressant. Vi pratar om rädslor innan. Och varför, nu tar vi ditt exempel här och vi kan ta andra exempel. Vi kan ta det, vad grundar sig det exemplet i? Det grundar sig i att se, är det här vän eller fiende i det djupare perspektivet? Att se, tillhör han min flock eller inte? Och tillhör han min flock, då kommer jag överleva bättre. Men tillhör han inte den andra flocken, då är han en fara. Då är han inte något för mig. Då ska han vara så långt borta som det bara går. Så.
100%. Och under den tiden så var jag också, det var en skör period för mig. Och för mig var det jätteviktigt att precis det du talar kring, min flock, jag måste ha koll på min flock. Och då började jag ju reka där direkt, vilka ska vara i min flock? Han, no. Och det blev ju precis tvärtom.
Ja.
Så där blev man ju väldigt motbevisad kring, liksom, ja, vi har alla förutfattande meningar och vi fördomar och det ena och det andra så.
Mm. Och det är så fint att vi pratar om det här för poddavsnittet, för det som inte har lyssnat på Diamantis, vi pratade också om det med honom, att han har sin filosofi att inte döma någon, utan att vi alla är unika, att vara öppna. Och det är precis det, livet blir så mycket roligare då, stäng inte ute något, var öppen, se alla människor och låt dem visa vem de är. Oavsett vad de har på sig för kläder eller inte. Om de inte har på sig kläder. Nej, jag skojar. Det är så att man inte dömer någon. Utan låt dem visa med handlingar. Det blir oftast bäst så.
Mm.
Kan det vara så här att man kan blanda ihop rädsla då med intuition? Så här tänker jag. Om Andreas kom in med slips och kostym. Och så känner man, shit, vad är det för... Vad är det för snuppe liksom? Vad är det för stropp? Jag tänker, är det, hur vet man om det är rädslan eller om det är intuitionen som talar?
Du är verkligen på spåret där, för det är precis så. Man kan verkligen blanda ihop rädslan med intuitionen. Och genom mitt liv har väl jag, de två har legat väldigt nära varandra. Så vad ska man säga, när jag inte har följt mitt inre så har jag agerat mycket utifrån rädsla. Och kallat det intuition. Men det är ju snarare rädsla. Och liksom att döma där i den stunden var ju 100% rädsla. Typ det här är främmande, okänt. Jag kan inte lägga in det i min box. Min världsbild. Så. Vi vill ju gärna liksom sätta människor i fack. Så är det ju. Hjärnan funkar så. Speciellt när man själv inte riktigt är liksom balanserad. Jag var inte det där. Så var det verkligen för mig. Så det blev så den tiden var så viktig på så många plan. Först att man agerar helt och hållet och opererar utifrån rädsla. Och sen att det blir så förlösande i allt det skrattet. Och att bli så motbevisad. Att, som du har ju, du är ju väldigt liksom, mångfacetterad. Att du... Du har ju supermycket att ge, men samtidigt kan du liksom brista ut i ett sånt brutalt asgarv. Och jag älskar det. Det är bara...
Ja, men om man tittar på rädsla och intuitionen, men hur, för de förlyssnare, hur kan man veta när det är rädsla? Och hur vet man när det är i din verklighet? Och hur vet man när det är intuitionen? Vad är det som avgör det?
Det är jättesvårt, men jag kan ju säga för mig här nu då som arbetar med human design, där kan man utläsa en hel del. Jag som har det här centret, mjältcentret definierat som jag talade utifrån innan, det handlar om intuition och rädsla. Och då har man vissa, vad ska man säga, gåvor eller portar kallas det, som man kan läsa sig till där. Och de är antingen definierade eller odefinierade. Och där kan man läsa sig till om det är... Vad i livet är du rädd för? Vilka situationer är du rädd för? Vad är dina triggers? Så. Och mina rädslor handlar mycket om döden. Så, om vi ska prata om det. Och det är inget nytt för mig. Alltså det har varit så läskigt för mig länge. Att jag bara, vad är det för fel på mig? Varför liksom meningen med livet och det här existentiella och sökande och så vidare. Och här fick jag verkligen svaret på det. Att det är min stora... Alltså just i min design då, att rädslan och frågor kring döden, att det är någonting som jag kommer behöva hantera hela mitt liv och förhålla mig till. Att jag kan hamna i skuggsidan och då liksom bli helt paralyserad och bara hamna i rädsla. Och då kan man ju omöjligt lyssna till sin intuition. Och sen har vi andra sidan.
Då, att du delar det med döden, för det är ju den största rädslan egentligen av alla människor. Det är den största rädslan för dem. Mesta av befolkningen i världen är döden. Det är den djupaste rädslan. Och om man tittar på alla rädslor som är rädslan för utanförskap. Varför man är rädd för utanförskap? Ja, det bottnar i döden. Varför alla rädslor bottnar i döden? För det är den djupaste rädslan som finns.
Mm.
Och du pratade, den är så himla viktig att ta med sig. Rädslan för fattigdom är samma sak. Varför, om du blir fattig? Ja, det är döden som är i slutändan. Är du inte med i gruppen? Ja, då har du svårare att klara dig. Du kommer dö snabbare oftast. Så det bottnar i döden.
Precis så är det. Och jag tror det är ännu, liksom, ännu viktigare att våga vara sårbar och autentisk och våga ta på de svåra ämnena när man arbetar med att hjälpa andra människor. För det är ju inte så att man är någon robot som bara har löst allting och sitter där på någon hög åsna, som jag brukar säga. Det är det sista man är. Utan jag är liksom väldigt, väldigt medveten om att jag är väl förankrad på jorden och jag har mina issues. Men det gör mig mänsklig. Och det är det som jag tycker gör oss härliga och levande. Och det är sådana människor jag vill omge mig med. Som å ena sidan kan hjälpa någon annan till att hjälpa sig själv. Och å andra sidan våga erkänna att shit, det här har jag. Liksom, det här strugglar jag med. Och våga ta hjälp kring det.
Vi alla har ju våra saker vi jobbar med. Det spelar ingen roll vilken människa. Det är bara de upplysta som är upplysta, så att säga. Det är inte så många, förmodligen.
Du bara, jag är en av dem, men okej. Ni andra.
Ja, precis, fattar. Vad som är det? Jag kallas inte Budda för inget, va?
Ja, jag är ju inte där än, va? Så jag är bland de dödliga.
Men vi tänker på human design här. Hur lång tid, för de som kanske är intresserade där ute i eten och som lyssnar på det här, hur lång tid tar det för dem, om de säger hypotetiskt sett att de kommer till dig och de vill ha sin karta, hur lång tid tar det för dem att få sin karta ifrån dig?
Det går ju, alltså, tänker du hur lång tid en analys är, eller från det att de hör av sig till att man får ihop en reading?
Nej, men jag tänker analysen, det är ju det som är intressant för dem, tror jag. Mm.
Alltså en och en halv timme gör man. Det kan man egentligen kolla själv. Ens klockslag, slå in. Man behöver ju sitt klockslag. Det är väldigt viktigt från sitt liksom födelsedatum. Så fort man har det, och antingen ger det då till mig eller har redan kollat upp det själv och skickar in själva den kartan, så är det bara att göra. Då gör jag analysen. Och sen så kan vi höra som det är dagen efter. Det ska gärna vara 24 timmar från det att man har skickat in den. För att jag måste ha tid att analysera och så vidare. Och sen så ses man i då. Alla sätter olika, men 90 minuter för mig. En timme, det blir väldigt liksom koncist. Man hinner inte med det som jag känner att jag vill hinna med och ge. Därför tar jag 90 minuter. Och sen kan man djupdyka.
Ja, och ni som är intresserade av human design och verkligen veta mer om det och om dig själv framför allt, så vet du att du alltid kan kontakta Nina. Det är 90 minuter och du gör analys, du skickar in det. Man går in på din hemsida då, tänker du?
Precis. Man kan gå in på min hemsida, men man kan också ta reda på det själv. Alltså detta är någonting du kan ju få reda på mycket information själv. Läsa det till saker och ting, som det är med allting. Idag finns ju allting på internet.
Allt finns.
Men för det är inte, alltså jag kan säga så, det är inte samma sak som att sitta med en annan människa. Det är energin som liksom utväxlas mellan två människor. Det är där skillnaden sker. Vi kan sitta och läsa oss till allt möjligt liksom. Annars hade inte vi coacher behövts. Så är det.
Och det är samma sak till er som lyssnar. Det är samma sak när du kan läsa om hur alla gymmaskiner funkar på gymmet. Du kan läsa om det. Men gör du inte jobbet, så spelar det ingen roll. För du känner inte känslan inom dig. Du får inte de resultaten på samma sätt. Det är samma sak. Du kan ha en intellektuell kunskap. Du kan få allting. Men praktiserar du inte och inte jobbar med det, det händer ingenting då. Du får inte den energiutväxlingen på samma sätt.
Så är det verkligen. Och då talar jag utifrån erfarenhet. Jag hade ju aldrig varit där jag är om inte jag hade tagit hjälp på många olika sätt. Verkligen. Och stöttning. Både från coacher och homeopat och liksom det ena och det andra. Så jag tror det är jätteviktigt att inte underskatta det.
Har du någonting du skulle... Vi pratar ju mycket om intuition. Men vi har inte pratat så mycket om trauman och så. Hur påverkar de människans intuition då? Upplever du det så?
Det är ju en av mina andra som jag tycker om, han Gabor Maté, han pratar ju mycket om, kanadensiska läkaren, han pratar ju mycket om trauman. Och jag tycker det är jätteintressant. Alltså kopplingen däremellan, intuitionen, jag tror så här, intuitionen är helt oförstörd. Den finns där sen vi är små. Man märker på barn, de kan ju säga saker och ha en kunskap eller ett vetande kring saker. Man tänker, vänta lite, hur kan du veta detta? För de vet, och det är oskyldigt, och de låter det komma fram. Sen ju äldre vi blir, ju mer påklistrat vi får från samhället, jag skulle vilja säga, desto mer traumatiserade vi blir av livet, desto liksom lägre hörs vår intuition. Den finns där hela tiden. Jag tror bara att den blir väldigt sekundär. Vi tillåter oss inte att lyssna på den. Och jag tänker att trauman påverkar oss jättemycket. Så är det. Trauman gör att vi agerar utifrån rädslor hela tiden genom livet. Vilket i sin tur gör att vi inte lyssnar till vår intuition.
Och hur upplever du att rädslor kan ge sig uttryck hos människor?
Jag skulle säga idag så ger rädslor sig uttryck i att på många olika sätt, men någonting som är väldigt svårt för mig att kanske vara i närheten av. Och det är den här förljugenheten. När människor inte vågar visa sårbarhet. Man är så otroligt rädd att vara den man, att visa vem man egentligen är. Med alla sina fel och brister. Och att kanske säga fel, att inte vara som alla andra. Att inte ha saker som alla andra. Så därför lägger man på en sån tjock mask. Om det är arbetssammanhang, vänskapssammanhang, var man än är någonstans, som gör att det liksom, för mig, det är bara liksom, det skriker rädsla. Det skriker icke-autenticitet. Och det för mig är det absolut svåraste att vara, ni pratade om det här innan, att man ska vara dömande. Jag är inte dömande, däremot så har jag svårt att vara i sammanhang där det finns alldeles för mycket förljugenhet. Jag känner det på ett energetiskt plan. Att människor som har alldeles för mycket masker, det är som att jag bara suger in dem direkt. Och jag vill direkt in, utan att få en inbjudan, in och hjälpa liksom. Och det är det sista jag ska göra, det går inte. Och då behöver jag avlägsna mig från de situationerna. För det är liksom bara, det är bara massa rädsla i rummet. Eller i vad det nu kan vara.
Så jag tänker så här, hur tänker du kring att, för man behöver ju ibland bryta igenom, eller behöver, men om man vill bryta igenom de här maskerna, att alla har ju olika medvetande, hur gör du för att faktiskt försöka bryta igenom de där maskerna, om du vill? Förstår du vad jag menar, för att få dem att vakna till, så att säga?
Definitivt, jag förstår vad du menar. Så långt som jag har levt har jag ju märkt att det går inte alltid. Jag återkommer till att har jag inte fått en inbjudan, så spelar det ingen roll hur mycket jag vill hjälpa eller hur mycket, eller om jag har något klokt att säga, för det går helt förlorat. Det går inte, och så här, jag är inte för alla. Nej. Och det är också en sak som jag har insett, att jag känner liksom direkt, ja men vänta lite här, här finns det människor som vill ha min energi. Här kan jag göra någonting. Och då blir det här flowet som vi pratade om innan. Det handlar väldigt mycket om varandet och väldigt lite om görandet. Så ju mer man gör, som du pratade om innan Erik, att ju mer man liksom forcerar och försöker ge råd. Jag är expert på det. Jag ger råd som absolut ingen har bett om. Det är liksom klassiskt.
Ja.
Och det är mitt, alltså det har varit mitt fall. Där jag bara känner mig, men vänta lite. Jag tyckte ändå det var ganska liksom well put. Det var ganska klokt. Jag sa, hallå, var det ingen som?
Nej.
Så många gånger i mitt liv. Och så blir jag så här bitter och jag förstår inte. Och så kommer det någon bli så här annan. Och så säger exakt samma sak. Wow, nej men det, och då lyssnar folk. Och då har jag tidigare i mitt liv tänkt på att nej, alltså det här är helt sjukt. Vad är det? Är det min energi? Är det bara, tills jag började förstå att, men vänta lite, jag är inte för alla. Det spelar ingen roll vad jag har att säga. Det är därför alla, vad ska man säga, vi behövs så många i världen. för att hjälpa till att höja medvetandenivån. Och alla är för olika människor. Och det är än en gång återkommer jag till det. Vi är unika. Och då gäller det att inte bli kränkt när man märker att här är inte dina råd välkomna.
Nej.
Så enkelt är det. Så det är mitt svar.
Ja, det är så fint för dig som lyssnar. Det är att, alltså, vi alla som vill hjälpa människor, vi är inte till för alla. Vi är till för en specifik person som faktiskt lyssnar på det. Och som har det. Ja, men den här personens retorik, energi, den tilltalar mig. Och det är faktiskt så. Jag kommer ihåg, jag var med i Agneta Sjödins podd och jag sa det. Hon har en väldigt fin podd liksom. Jag hoppas att du får vara med där, Nina, också, för det är en väldigt fin podd. Men liksom där att alla ljusbärare behövs. Alla som vill sprida gott, de behövs. För de behövs verkligen nu, så kan jag säga. Och ju mer som sprider det, desto bättre är det liksom. Så att det spelar ingen roll, vi behövs för någon. Och det är så att du som lyssnar, hitta, har du ingen människa som stöttar dig, hitta någon. Det finns alltid någon där ute som faktiskt kan stötta dig i dina frågor. Oavsett vad det är, så finns det människor. För alla är inte rötägg, det finns fina människor också. Mm.
Ja, absolut.
Det här är väl, tänker jag, ett bra läge kanske att gå in på vår bonusdel eventuellt, eller hur, Andreas?
Absolut.
Så för er som är Patreon-medlemmar så har vi extra bonus här nu. Så kan vi titta lite på mer konkreta metoder kanske, eller tips liksom, för att komma igång och verkligen jobba med sin intuition. Och vill man bli Patreon-medlem så är det bara att mata på. Man går till Patreon, vår webbsida. Det finns i varje avsnitt, oavsett om det är på Spotify eller iTunes, så finns det här text precis under själva avsnittet, och där har vi lite länkar och gött. Så klicka där, Patreon, så kommer man in, så kan man bli Patreon-medlem, vara med mot community. Om ni inte är med där så önskar vi allt väl och mata på och ut och gör
dina grejer som du ska göra. Fatta det nu, för du är unik, magnifik, fantastisk. Ha det gött så länge. Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.